CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Det händer grejer bakom kulisserna på bostadsmarknaden och det handlar om allt från fastighetsskötsel till hur man bedriver försäljningar.
Bitcoin rasar igen efter en Elon Musk-tweet och det faktum att Kina slår ner på kryptovalutor.
Och så har vi två aktuella fintechbolag där ett miljardvärderas och det andra ska till börsen. Pengar, pengar, pengar.
Jag heter Henrik Ek. Med mig här i studion är Johannes Karlsson. Du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
Veckans avsnitt av Digitalpodden presenteras av Comtech. Comtech är ett specialistbolag med produkter och tjänster för hela löneprocessen. Deras system och outsourcinglösningar för bland annat lönehantering, tid, resa och bemanningssystem och inte minst deras HR-system hjälper tusentals företag och organisationer till en smidigare löne- och personalhantering. Comtech är ett privatägt företag med cirka 150 medarbetare som varit verksamt i lönebranschen sedan 1934. För mer information om Comtech, gå in på www.comtech.se och Comtech stavas K-O-N-T-E-K.
Bostadsmarknaden är glödhet och det märks ju om inte annat på att priserna har stuckit iväg den senaste tiden. Men det är också hett i kringverksamheterna kan man väl säga, eller hur Johannes?
Ja, exakt. Idag så skriver vi till exempel om ett bolag som heter Nabo som dels är en fastighetsförvaltare som tar hand om fastigheterna handbegripligen då, eller handgripligen att man håller på med den tekniska förvaltningen som det kallas av fastigheten. Mm. Men kanske i första hand också ett teknikbolag då som utvecklar digitala lösningar för, vad ska man säga, alla intressenter i stort sett som har någon form av relation till den här fastigheten.
Det här segmentet då, PropTech, det är inte första gången vi skriver om de här typen av plattformar som ska då digitalisera boenden. De blir mer frekventa och mer avancerade skulle jag nog säga. Jag minns att jag skrev för några månader sedan om ett bolag som heter Coliv, Wallenstam-ägt bolag, som har, alltså co-living, man bor i små grupper i lägenheter.
Just det. Ett upphottat kollektiv kan
ja,
man säga.
Ja, lite gångbart internationellt men ganska nytt då i Stockholm. Där de här då slog upp dörrarna först. Och de har liksom då allt från digitala intervjuer med personer som ska bo där till liksom digitala lås och bokningssystem. Och, bara för att ni ska få en bild av liksom vad de här proptechbolagen gör. Men Nabo då, de säger ju då å sin sida att de ersätter 40-50 olika system med sin mjukvara. Och det låter ju helt otroligt att det finns 40-50 system kring liksom mitt boende.
Ja, precis. Det var i alla fall då vad Nabo sa till mig. Men jag gissar ju att det liksom rör ju allt från, vad ska man säga, ekonomisystem till någon sorts mjukvara för kontraktskrivning. Du ska föra lägenhetsregister, du ska ha system för juridiska frågor om det uppstår tvister och liksom, ja, förstås lite mer enklare typer av system som när liksom boende ska boka tvättstugan kanske och kanske inte minst då betala in sina hyres- eller avgiftsavier och så vidare och så vidare.
Ja, det finns säkert. Man fattar inte riktigt hur det går till bakom kulisserna. För oss, vi betalar hyran och sen är det bra ungefär. Men det finns ju uppenbarligen någonting här. Det var bara några veckor sedan också vi skrev ett bolag som heter Avi. Den appen heter Avi. Och det är ju då en form av länk mellan hyresgäster och fastighetsvärdar. Det låter lite mer som hyresrättsfokus där då. Men då var det ju bolaget Stronghold Invest som hade investerat. Och i deras portfölj fanns även ett annat bolag som heter Alla BRF som då också skulle vara en motsvarande plattform då för bostadsrättsföreningar. Och dessutom hade de i sin portfölj också ett bolag som heter Nordkap som var en webbaserad plattform för fastighetsbolag.
Just det. Och den här appen då, Avi, den skulle ju få draghjälp genom fastighetsbolaget Newsec då, som också finns i Strongholds portfölj. Stronghold är ju en riktig så här fastighetsimperium. Mm. Men Nabo då, och sin sida som vi skriver om idag, de får ju draghjälp från en rad håll också. Och då sker det genom ägarbolaget Fidelio. Och i Fidelio för övrigt då så är Fredrik Lundbergs dotter Katarina Martinsson en av huvudinvesterarna vid sidan om till exempel H&M-familjen Tam. Så att det är tunga spelare som står bakom det. Men hur som helst då, Fidelio, de äger bland annat Sveriges tredje största bostadsförvaltare SBC. Och de ska nu flytta över sina 4000 kunder till Nabos digitala plattform då. Och sen har ju liksom Nabo i sig uppstått genom en sammanslagning av ett mjukvarubolag och ett gäng småförvaltare. Så de har också egna bostadsföreningar på kundlistan. Så att säga.
Just det. De säger ju i din artikel att de ska köpa upp fler dessutom. Och dessutom licensiera ut den här mjukvaran som då har byggt, som är uppenbarligen så bred att de täcker 40-50 andra mjukvaror, till fastighetsbolag som Riksbyggen och HSB. Väldigt stora aktörer.
Ja, Riksbyggen har de redan tecknat avtal med. HSB har de inte idag, så att, okay. Vi får se. Men jag skulle gissa att de kanske vill det i framtiden. Då har de i stort sett alla spelare. Men Riksbyggen har de inlett samarbete med i alla fall. Och det kanske är just på grund av det här då, som de kan sätta så höga mål. De vill liksom inte berätta om prislappen bakom den här satsningen, men jag såg att bara under 2019 då så sköt Fidelio till 600 miljoner kronor i ägartillskott till Nabo. Mm. Så det finns nog en del kapital att tillgå för den här liksom förvärvsstrategin. Och som det ser ut nu så kommer de ha en fjärdedel faktiskt av alla bostadsföreningar i Sverige. Totalt har vi 28 000 eller nästan 29 000 sådana i Sverige redan nästa år. Och om man tittar ännu lite längre fram så är målet att ha hälften av alla boende i bostadsrätter på sin plattform vid 2025.
Det är ju oerhört aggressivt. Alltså, jag har inte hört om det här bolaget, men om bara något år så ska de ha hälften av alla bostadsrättsföreningar. Jag då, möjligtvis, som bor i en bostadsrättsförening, skulle möjligtvis ha deras mjukvaror då. Det är ju otroligt, får man ändå säga. Jag vet inte hur produkten ser ut, jag har inte liksom testat och känt på den, och liksom, jag kan inte riktigt se framför mig vad som skulle vara så fantastiskt. Det måste ju underlätta någonting massivt. Jag menar, jag bor ju redan idag och det fungerar.
Ja, men jag skulle tro att så länge du, som många andra, försöker hålla dig långt bort från att sitta i din bostadsföreningsstyrelse, så kanske du nödvändigtvis inte behöver ha så mycket med det att göra, utan det är nog till mer för de som sitter i den här styrelsen och gör deras arbete enklare. Ja, men precis. Det är ju liksom obetalt ideellt arbete i sig, och det är väl klart att om man kan förenkla deras arbete så att de slipper sitta i alla de här olika systemen när de ska föra sin bokföring och hålla koll på alla som bor i fastigheten, så finns det väl säkert mycket liksom effektiviseringar man kan göra. Men enligt Daniel Larsson då, som är vd på Nabo, så finns det ingen liknande lösning i hela världen på den här marknaden, och han säger att det inte går att kopiera. Det är svårt att kontrollera uttalandet såklart, men det får ju stå för honom så att säga. Men han har ju lite stöd för det här i och med att plattformen då har byggts upp under 15 års tid i ett av de här fastighetsbolagen som de förvärvades när Nabo bildades. Mm. Och han säger då för framtiden att den liksom kan fungera lika bra att använda inom, ja, till exempel hyresverksamhet eller kanske för liksom privata fastighetsägare. Mm. Och tanken är då att Nabo förstås ska expandera internationellt med det här, ja, i deras tycke i alla fall, fantastiska systemet.
Ja, så i allt det här då är det nästan bara själva köpet och säljet som Nabo då inte hjälper till med i den här mjukvaran, låter det som. Det måste man fortfarande använda en mäklare till. Och även det har vi berättat om den här veckan på DI Digital, en startup som vill förnya den gamla branschen.
Ja, exakt. Och då pratar vi om mäklartjänsten Hemverket, som visserligen har funnits ganska länge, måste jag säga.
Ja, jag var förvånad faktiskt.
Ja, men som kanske liksom vinner lite mer mark nu i pandemitiden med tanke på att digitalisering går framåt. Men deras affärsidé är i alla fall då att lägga över mer av ansvaret på dig då som säljare. Och det kanske mest tydliga exemplet är väl att Hemverket vill att du ska hålla visningarna helt själv.
Ja, ingen mäklare där alltså. I vanliga fall, mäklare vill ju att du absolut inte ska finnas i närheten.
Nej, exakt. Det blir helt tvärtom.
Det är verkligen raka motsatsen. Poängen är naturligtvis då att du ska få ner kostnaden. Idag menar då Hemverket är det onödigt att lägga så mycket pengar på mäklare. De tar en fast avgift på 20 000 kronor. Det är ju väldigt lågt om man säljer liksom i en stor stad. Och för stöd för den här idén då, om att en fast avgift är mest effektivt, så har de då lutat sig mot en forskningsrapport som heter Real Estate Agent Commission Structure and Sales Performance.
Mm.
Tongue twister. Men den är alltså från Göteborgs universitet och Vrije universitetet i Amsterdam. Jag ber om ursäkt till alla nederländska medborgare för det uttalet. Men i alla fall då, den här rapporten slår ju fast då att du förmodligen inte tjänar på att använda mäklare med rörligt arvode. Vilket man då tänker spontant att liksom mäklare skulle jobba hårdare för att mer pengar till dig blir mer pengar till mäklaren.
Just det, att få upp priset helt enkelt, ja, på exakt. Bostaden.
Men det verkar ju inte vara så då. Den här, eller teorin är, säger han, att om man kan lägga ut lägenheten under en längre tid och då till den här fasta avgiften så kan man tjäna mer pengar. Eftersom en vanlig mäklare och sin sida, de jobbar ju på kvartalsbasis. De skriver ofta avtal, 3 månader har de på sig att sälja din lägenhet i vanliga fall. Och i det här då ligger också det faktumet att om du säljer en bostad för 3 miljoner och mäklaren har 3% arvode, innebär det då en vinst till mäklaren på 90 000 kronor. Om det går lite trögt under den här liksom initiala perioden, då kommer mäklaren vilja att avsluta den ganska snabbt ändå, för det är bara 3 månader han eller hon har på sig. Går du ner liksom då till 2,8-2,7 miljoner istället för 3, så förlorar du flera hundratusen kronor, medan mäklaren bara förlorar liksom några enstaka tusenlappar.
Just det. Men sen ska man ju då som säljare ha lyxen då att kunna ligga ut lite längre tid. Det är ju också, det kan ju vara lite jobbigt i sig att man väntar ett helt år med att sälja sin fastighet ofta så, eller absolut, sin bostad. Ofta brukar man ju vilja få det gjort. Men ändå intressant. Men som sagt, det här faktumet att man måste hålla visningen själv, det låter väl lite jobbigt. Alltså jag tänker, då ska man ju agera som en mäklare, ja, och vara väldigt lite så här bilförsäljare aura.
Supertrevlig.
Ja.
Och du har ju också skyldighet att visa alla fel och brister och så här, vilket kanske liksom går lite emot din instinkt. Så ja, diskmaskinen är paj, ja, du vet. Men det var ju, Hemverket hade ju början också i idén att du skulle skriva liksom annonsen själv, du skulle ta bilderna själv. Det där verkar inte riktigt ha flugit, så att det har Hemverket tagit hem nu då. Liksom.
Just det, man ser ju dåliga exempel på Blocket där folk försöker liksom hyra ut i andra hand när de ska ta bilder på bostaden.
Hur svårt kan det vara, tänker de?
Ja,
ja, svårare
än vad man tror.
Ja. Men man känner igen och igen det här faktumet att liksom sälja någonting och man ska ge en mäklare liksom 50, 60, 70, liksom hundratusentals kronor. Det är ju någonstans det är min lägenhetsförsäljning. Jag tycker ju att det är mina pengar. Det svider lite att lägga ut det. Så det kanske är värt att stå där liksom och dela ut de här broschyrerna om du liksom sparar 80 000 på det.
Ja, jo, när man presenterar det så låter det ju attraktivt, men sen vet man ju inte själv kanske på förhand hur bra mäklare man faktiskt är. Jag tänker om buden som kommer in faktiskt blir flera hundratusen lägre, då blir det ändå ingen vinst i slutändan, så att säga.
Och det är väl det som gör att Hemverket kanske har lite vind i ryggen just nu. För att, jag menar, i det här klimatet och liksom i den situationen så många liksom tittar på lägenhet bara på nätet och lägger bud utan att ens besökt en lägenhet.
Mm.
Osedda budgivningar, alltså det händer ju hela tiden. Det är nästan så att lägenheten säljer sig själva liksom bara på sin adress. Med risk att jag får ett gäng mäklare efter mig. Men sen är ju då också faktiskt Hemverket också har ju då byggt en egen mjukvara som effektiviserar hela den här processen. Det är väl det som är liksom det techiga i det här. Och den kan nog användas av andra mäklare också. Jag gissar att de vill sälja den så småningom.
Ja, men det är ett segment där det onekligen finns pengar att tjäna. Kanske då på effektiviseringar. Och den, absolut, har man ju hört förut. Så är det många andra industrier också. Och enligt NABO då, som de vill punktera, så är ju privatbostäder världens främsta eller världens största tillgångslag. Så det lär ju hända ännu mer på det här området, får vi anta.
Det är ett starkt statement, men det är, ja, säkert sant.
Vi fortsätter helt enkelt att följa proptech-bolagens utveckling framöver.
Vem är du och vilket företag kommer du ifrån?
Jag heter Claes Andersson och jag jobbar som produkt- och affärsområdeschef på Contech.
Förra veckan så pratade vi bland annat om drivkrafterna bakom digitalisering. Och idag så tänkte jag att vi skulle resonera lite om de möjligheter som blir konsekvenser av en ökad digitaliseringstakt. Vilka fördelar bidrar webbaserad teknik egentligen med för era kunder?
Ja, men förutom de fördelar som webbaserad teknik i kombination med molntjänst innebär för kundens organisation när det gäller tillgänglighet och mobilitet, det vi pratade om i förra avsnittet, så skapar ju tekniken dessutom bättre och enklare samarbetsmöjligheter mellan oss som leverantör och kunden. Vi kan till och med hjälpa kunden med att utföra vissa moment i lönearbetet direkt. och på det sättet helt anpassa oss efter kundens behov. För kunden innebär det här en ökad flexibilitet och minskad sårbarhet. Vi är helt enkelt en användare inne i systemet. Lite av den digitala lönekollegan. Tryggt och bekymmersfritt för kunden.
Menar du att ni och kunden kan dela på lönearbetet? Ni hjälps åt helt enkelt?
Ja, men precis så kan man faktiskt uttrycka det. En modern webbaserad teknik förpackad i en SaaS-lösning skapar de här möjligheterna. Som att till exempel hjälpa kunden med vissa moment i löneberäkningen. Sådana som kanske uppfattas som lite mer komplicerade. Vi kallar det här för plustjänster.
Var kan man hitta mer information om Contech?
Då tycker jag ni ska gå in på vår hemsida. Contech.
Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja, vi pratar ju ganska ofta om konsumentkrediter här i Digitalpodden, och då brukar det ju oftast handla om bolag som Klarna som vill att du och jag ska shoppa på faktura. Men även marknaden för företagslån börjar bli allt mer konkurrensutsatt nu. Och det är faktiskt så att affärsbankernas monopol på det här området kanske i alla fall börjar liksom, ja, ruggas lite nu på senare tid.
Ja, en snabbväxande aktör på det här området är ju då Qred, som värderas till över en miljard. De här bolagen kan ju du, alla som är värderade över en miljard.
Ja, exakt. Jag räknar dem på natten när jag ska sova.
Ja, exakt. Vi kunde i alla fall avslöja den värderingen här i veckan. Och ja, som sagt, du som expert, du får förklara vad det är som har gjort att investerarna köpt in till den här värderingen.
Ja, men lite bakgrund är väl att Qred grundades 2015, så det är ganska färskt bolag. Idag har de över 10 000 aktiva kunder då, det vill säga småföretag. Och utöver Sverige då, där man grundade, så är bolaget idag etablerat i Belgien, Danmark, Finland och Nederländerna. Så man har gjort en ganska snabb internationell expansion. Och det som jag antar att kanske många tycker om här är att bolaget är lönsamt. De gjorde en vinst på 29 miljoner kronor i fjol på en omsättning om 301 miljoner kronor. Så ganska fina marginaler, även om de också försämrades lite. Men det kanske allra viktigaste inom vår värld är tillväxten, och den har faktiskt legat runt 50% per år. Och det gillar ju investerare.
Just det. Bara sticka in här. De företagslån, det är det de gör.
Det är deras enda affärsidé.
Ja, jag fattar. Och hur skiljer de sig, deras erbjudande då, från bankerna?
Ja, alltså de hävdar ju då att deras processer är mer automatiserade än bankernas, vilket ju såklart innebär att de kan sänka sina kostnader, och det ska ju såklart då komma företagen till dels också. Och Qred då, de säger sig ha byggt en algoritm som liksom granskar ansökningarna för att ge snabbt besked. Och de här algoritmerna kan då även användas i kreditbedömningarna för att de ska bli mer säkra helt enkelt för Qreds del. Och sen, alltså bara det faktum att de faktiskt fokuserar på småföretag. Man kan ju låna upp till 2 miljoner kronor, och de flesta av kunderna har upp till liksom 10 anställda. Mm. Bara det faktumet är ju, gör ju att man skiljer sig lite från bankerna. Det här är ju en kundgrupp som affärsbankerna kanske inte alltid prioriterar.
De är för små.
Ja, det är svårt att liksom göra stora pengar på den här kundgruppen.
Just det. Och under coronapandemin så har man ju kunnat liksom föreställa sig att de här låneföretagen skulle se en anstormning av småföretag. Men så har det inte blivit, säger då Qreds vd Emil Sundvinsson. Företagen drog åt svångremmen istället, menar han.
Ja, precis. De verkar ha blivit lite mer försiktiga. Och det är ganska intressant. Och kanske visar det då också att, vad ska man säga, de statliga stöden som regeringen har delat ut här i form av till exempel permitteringar och att man kan skjuta upp sina skatteinbetalningar. Det kanske har gett vissa lättnader liksom för företagen. Så om man då bara använder Qred som temperaturmätare, vilket man kanske inte ska göra, men nu gör vi det ändå för sakens skull. Då kanske, alltså faran verkar ändå inte riktigt vara över än, för att Emil Sundvinsson då, han säger att det fortfarande är lite försiktigt på marknaden. Samtidigt som de själva då har lite högre kreditförluster än vanligt, vilket då pekar på att det fortsatt är en del småföretag som går i konkurs eller har svårt att genomföra sina betalningar helt enkelt.
Mm. Är de här då liksom en nagel i ögat på storbankerna? Men konkurrerar ju ändå med dem liksom. Hur ställer sig bankväsendet till Qred?
Ja, nu har jag inte frågat alla av dem, men om man tror, om man liksom lyssnar på Qred så verkar de ändå vara ganska positiva. Och det kanske ger stöd i att Qred då på senare tid delvis har svängt om sin affärsmodell då från att enbart ge ut egna lån med hjälp av den egna balansräkningen till att man nu även agerar förmedlare till liksom andra banker och små, eller andra banker till småföretag. Under första kvartalet här i år så var intäkterna från den här förmedlingen då första gången högre än intäkterna från deras egna lån hos Qred. Så de är ju liksom både konkurrenter och samarbetspartner kan man säga.
Just det. 300 miljoner kronor i omsättning och en värdering på 1 miljard skriver du. Tror du Qred kommer gå till börsen? Låter ju som ett sånt case i såna här tider.
Ja, jag skulle i alla fall se dem som en kandidat här under de närmaste åren, beroende på hur marknaden utvecklas. Men enligt vdn då, Emil Sundvesson, så är det inget man funderar på än. Han tycker att de är för små fortfarande, även om han medier att värderingarna är väldigt attraktiva just nu. Och det får man ju, det förstår man ju att han tycker.
Verkligen. Ett bolag som är mindre, men fortfarande tycker att de är stora nog att gå till börsen, eller vad man ska säga, är ju Saveland. Lite samma område som Qred, företagslån. Och deras värdering då är 330 miljoner kronor och de ska listas på First North. Vad är det här för bolag, Johannes?
Ja, de har en ganska bred verksamhet, men man kan liksom koka ner det till att allt kretsar kring att de låter privatpersoner investera i krediter som då sen ställs ut till företag, till exempel genom rena lån eller att man köper upp fakturor, även om de i viss utsträckning också ger lån till, till andra konsumenter då. Och egentligen är ju den här modellen inget nytt, eller vad man ska säga. Det är ju, det är liksom så banker också agerar. Man lånar in pengar från allmänheten som man sen lånar ut till andra. Men här blir det liksom mer tydligt och specialiserat att du faktiskt gör en investering i Savelands kreditportfölj då, kan man säga.
Just det. Det brukar heta att det är lukrativt med krediter. Har spararna fått någon avkastning här?
Ja, alltså sen starten 2014 då så uppger bolaget att de har ställt ut över 100 000 krediter och att den genomsnittliga årsavkastningen på de här har varit över 9% då för spararna om man räknar bort avgifter. Och det får vi se som helt okej. Och sen så kanske man ska tillägga där att enligt egen utsago så har deras kreditförluster bara legat kring 0,3% tror jag under den här perioden, vilket ju är väldigt lågt och förmodligen lägre än många andra i den här branschen.
Det får man säga. 100 000 krediter då, kan du sätta det i perspektiv för mig här? Är det mycket?
Nej, det är det väl inte. Alltså, Saveland är fortfarande en väldigt liten spelare, vilket då vdn och grundaren Ludvig Pettersson medgav till mig utan omsvep när jag frågade liksom om vilken position de hade på marknaden. Idag så har de ett kapital på plattformen om ungefär 300 miljoner kronor som de förvaltar. Den egna omsättningen uppgick till 56 miljoner kronor. Och även då om de här talen skulle öka liksom med 10 gånger vardera så skulle de knappt synas på radarn, säger han. Men han menar ju då att det bara är till deras fördel då liksom, eftersom att de är ett tillväxtbolag och de siktar på att växa med ungefär 25% varje år, men de ger inga prognoser om lönsamhet här inför debuten på First North, utan det är liksom tillväxt som är i fokus helt enkelt.
Man undrar ju varför de ska noteras lite grann.
Ja, det frågar jag såklart, och en del av det var väl att de liksom vill bredda ägarbasen. De har bara inom citationstecken 100 ägare idag och nu ska de ta in då 47 miljoner kronor genom en ny emission. Och ungefär 3/4 av den här emissionen har då redan tecknats av ankarinvesterare. Och några av dem som vi kan nämna är väl skolentreprenören Raya Thorén, Storytel-miljardären Jonas Sjögren och sen bolaget Newbridge Street 8 Partners, där ingen mindre än NHL-stjärnan Henrik Lundqvist gömde sig som en av huvudmännen.
Okej. Spännande. Henke Lundqvist inte spelat i NHL i år på grund av sina hjärtproblem. Kanske har mer tid att lägga på business då?
Ja, det är många hockeyspelare som blir affärsmän efter karriären, så att det kanske, han kanske får lite en headstart nu om man ska säga. Men om man bara ska ta upp ett visst orosmål då, så kanske det är att Saveland faktiskt saknar institutioner helt och hållet bland dem nu som då tecknar aktier. Och jag frågade Ludvig Pettersson om det här och han menar att det till stor del i alla fall beror på att liksom bolaget då startade i Gävle och där finns det
denna metropol
och där finns det tydligen inga riskkapitalbolag, och det har gjort att Saveland hittills finansierats av sitt eget nätverk och sina kunders pengar, och nu vill de liksom ge möjligheten för de här att fortsätta vara med. De har de här entreprenörerna istället, och de ska inte få knuffas undan av institutioner då helt enkelt. Det var så han förklarade det.
Jag är från Gävle också. Om jag inte, nu kanske inte det, det kanske tar i och kallar det för riskkapitalbolag, men Niklas Bäckström, våran hockeystjärna i NHL, har ju någon form av investmentbolag. Jag tror i och för sig han riktar sig mest mot fastigheter, ja, som kanske inte är riktigt det här området. Men ändå, det finns ju kapitalstarka personer i Gävle. Nu ska vi prata om ett kärt ämne igen. Bitcoin faller. Den här gången igen, eller vad man ska säga, är det ju delvis Elon Musk som styr kursen.
Just det. Och man kan ju lätt få bilden, eller jag i alla fall kan ju få bilden av att det här är en ganska oseriös finansiell produkt, eftersom att den liksom kan stiga och falla närmare 40% bara på en tweet, och även om den kommer från Elon Musk.
Må så vara, Johannes. Det kanske är oseriöst, men den här gången kan det vara så att Elon Musk faktiskt har hittat en riktig svaghet och trycker på den, och det, som kan innebära problem för Bitcoin i stort. Elon Musk ska väl kanske då säga att han är ivrig påhejare av Bitcoin fram till för några dagar sedan. I början av året så gick han ut med att Tesla hade köpt massvis med Bitcoin och dessutom skulle börja ta betalt för sina bilar i Bitcoin.
Så just det.
Det får man väl ändå säga är ett stöd för hela kryptovalutan. Men så den här veckan så kom då tweeten att det där med att man ska kunna köpa en Tesla för Bitcoin, det upphör. Och motivet var då att han är oroad för hur mycket energi kryptovalutan drar i produktionen, och att det då påverkar miljön alldeles för negativt.
Just det. Sent ska syndaren eller elbilsentreprenören vakna kanske.
Det var ju ingen nyhet det här.
Nej.
Redan när Elon Musk var ute och hyllade Bitcoin för några månader sedan. Det har man vetat ganska länge, att det är en extremt energikrävande process att mina Bitcoins. Det är nämligen så att det drar 134 terawattimmar per år. Vilket då enligt Idas artikel skulle vara lika mycket som ungefär Argentinas hela förbrukning.
Okej.
Och eftersom det drar så mycket el så har ju då produktionen av det här flyttat. Det fanns ju miners i Sverige för några år sedan, men det blev lite för dyrt, och därför flyttar man då dit elen är billig, och då hamnar man i Kina. 75% av all bitcoin mining sker idag i Kina. Jag kommer till poängen snart, Johannes, lugn.
Mm.
Och när nära hälften av all el som produceras i Kina är kolkraft, så förstår man liksom då hur mycket växthusgaser som kommer ut av den här produktionen. Enligt en prognos så skulle bitcoin stå för 130 miljoner ton koldioxidutsläpp år 2024 om det här bara fortsätter, vilket skulle motsvara 5,4% av alla Kinas utsläpp. Och det är sjuka med det naturligtvis, som du säger, att det här är då för att framställa ett ekonomiskt instrument som kan skifta i värde så massivt av att en person twittrar.
Mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det är bara jag som inte förstår det här. Jag är inte tillräckligt intellektuell antagligen.
Nej, men Kina verkar ju halvnöjda med det här själva också då. Kinas centralbank, och det är det som är liksom då den skriande punkten här. Kinas centralbank säger ju idag att de vill att banker i landet inte ska få hantera kryptovalutor. Det är ju inte för att de har liksom gjort det och det har förändrats mycket generellt så, men det är ändå ett statement och ett ställningstagande som gör att det är en motgång för Bitcoin helt enkelt. Och då har det fått kursen att falla. Nu är den, innan vi gick in den här studien, så var den under 40 000 dollar. Mer än liksom 20 000 dollar som var drömgränsen för bara några månader sedan i december, när vi liksom skrev att de klättrade över där. Men man ska då beakta att i april, en månad sedan drygt, så var det alltså 65 000 dollar för en bitcoin.
Mm. Ja, det är mycket pengar som har gått upp i rök, minst sagt. Men ja, men som jag sa förra gången, det påminner lite om ett sorts kasino det här, känns det som, att investera i bitcoins. För att,
ett kasino med världens naturresurser och, ja, och som insats, absolut. Men det här rör sig upp och ner. Man behöver hänga med, känns det nästan som varje timme. Så jag rekommenderar att den som är intresserad av det här gör det läser mer om det här på di.se/digital, som är vår nya adress. Men du hittar oss fortfarande också på vår gamla adress, digital.di.se.
Veckans avsnitt av Digitalpodden presenteras av Comtech. Comtech är ett specialistbolag med produkter och tjänster för hela löneprocessen. Deras system och outsourcinglösningar för bland annat lönehantering, tid, resa och bemanningssystem, och inte minst deras HR-system, hjälper tusentals företag och organisationer till en smidigare löne- och personalhantering. Comtech är ett privatägt företag med cirka 150 medarbetare som varit verksamt i lönebranschen sedan 1934. För mer information om Comtech, gå in på www.comtech.se och Comtech stavas K-O-N-T-E-K.
Det var allt för den här gången. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer upp med nya avsnitt. Och så tycker jag även att du ska lyssna på DIs andra poddar. Vi har allt från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, mejla Per Hedlund, per@e.hedlund@di.se.
Tack för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka!
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.